Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag och den otroligt skojige Anton Magnusson, vi fortsätter snart vår stand-up-turné Vesslan och Benne runt om i Sverige. Vi har kört ett antal slutsålda gig redan och folk har skrivit på sociala medier att det är det roligaste de har sett. Och nu, den 8 mars, så kör vi igång igen. Då kommer vi till Göteborg. Sen 9 i Varberg, 6 april i Gävle, 11 i Stockholm, 19 i Uppsala, 20 i Umeå och 25 i Eskilstuna. Det blir fler städer också, vi håller på att boka för fulla muggar. Passa på att köpa biljetter nu i god tid den här gången, för det blir nästan alltid fullt och då vill vi inte höra något gnäll sen om att ni inte har fått biljetter. Så gå in på specialisterna.se och knip biljetterna nu. Nästa fredag, den 23 februari, kör jag dessutom ett afterwork-gig i Stockholm med Petrina Solange och DJ är Fredrik Strage som spelar musik. Jag har massa andra gig på gång också. Komplett lista med länkar och datum hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Och glöm inte att följa mig på sociala medier som till exempel Instagram där jag heter @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal, som denna vecka är ett specialavsnitt som spelades in live på Göteborgs stadsteater för ett tag sedan. Ljudet är lite annorlunda. Och det kan vara så att det inte blev något väl i drycken den här veckan. Men nästa vecka så kommer allt vara som vanligt igen. Ljudet och väl i drycken. Podden klipps av Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hallå, hallå. Välkomna till, kan vara Arkivsamtal, den här livepodden går under flaggen. Men i alla fall, vi ska ha en special live-samtal här idag om författaren Michel Houellebecq. Själv heter jag Simon Gärdenfors och på min vänstra sida, du får presentera dig. Det är deras vänster då.
Ja, jag tänkte också, jag tänkte börja med korrigera. Jag heter Jenny Högström. Jag är litteraturkritiker, översättare och författare.
Jag heter Aron Flam och jag är komiker och skribent.
Mm. Vi kanske kan börja med, jag har ju bjudit in, jag sitter nog här för att jag är, alltså Michel Houellebecq, kanske min favoritförfattare. Jag har pratat ganska mycket om honom i min podcast Arkivsamtal. Bland annat med Aron Flam just. Och ni är inbjudna för att jag vet att ni gillar Houellebecq. Och du, Jenny, kan en del om Houellebecq också.
Precis, jag inte bara sett, gillar utan jag, nej, har liksom tänkt på detta.
Ja visst, jag har sett dig i SVT prata om Michel Houellebecq tillsammans med Stig Larsson vid ett tillfälle.
Ja, just det.
Det var då därför jag tänkte på den kopplingen.
Men
du kan kanske börja med att berätta om lite ditt förhållande till Michel Houellebecq.
Ganska långt förhållande till Houellebecq. Jag bodde i Paris på millennieskiftet och sedan kompis som jobbade i en bokhandel där.
Alltså du, tills millennieskiftet tyckte du sa?
Precis, 1999. På 1900-talet och 2000-talet.
Okay,
Och så har en kompis som jobbade på en bokhandel där som tyckte att jag verkligen skulle läsa Houellebecq.
För att det matchar din personlighet?
Det matchar min profil, precis.
Okay,
ja. Och då stack hon till med hans debutroman som heter Konkurrens till döds på svenska. Och sen så bara körde jag på liksom. Och har läst och recenserat ganska många av hans böcker efter det. Liksom. Mm.
När släpptes hans debutroman?
När kan han ha kommit? Någon gång på 90-talet.
Okej. Okay.
Ja, ja. Så att jag var lite efter liksom. Men det jag slogs av med Houellebecq var ju liksom att han är så jävla rolig.
Mm.
Rolig och obehaglig och liksom så många olika saker liksom.
Ja, vilket för oss in på mannen som sitter bredvid mig. Aron Flam. Mm-hmm. Rolig och obehaglig.
Mm, ja.
En sann humorist.
Snyggare än Houellebecq.
Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det finns
vi kan ändå jämföra. Så ser jag, jag har någon fin bild här på en sån här film. Ja.
Mm.
Ja. Ja, ni får själva avgöra.
Alltså, det
röker
finns
du lika snyggt som Houellebecq?
Inte längre, jag har fått cool. Så, men jag brukade jag brukade bränna mig i håret genom att hålla ciggen så där ibland. Det hände ju.
Ja.
Nej, men det finns ju något, något sexigt över Michel Houellebecq tycker jag i alla fall. Alltså, trots att han ser lite anskrämlig ut. Alltså frånstötande ansikte har han ju.
Ja. Men det är ju samma sexighet som Serge Gainsbourg. Det är den här franska, smutsiga, svettluktande.
Nej.
Säger kvinnan som har bott i Frankrike.
Ja, I mean, alltså, Gainsbourg kan jag gå med på, men Houellebecq han är faktiskt nej. Okay. Jag beklagar på alla
du, som punkten. Ungdomarna säger, du hade inte.
Precis.
Okay.
Utropstecken.
Gifta, ligga, döda Michel Houellebecq.
Vad sa du?
Gifta, ligga, döda Michel Houellebecq.
Om du får välja mellan de tre.
Okay. Precis.
Mm. Varför frågar du mig det?
Det vi pratade om hans sexighet.
Ja, just det.
Ja,
men jag tänker att jag inte ensam behöver avgöra den. Jag har ju precis sagt att den är noll. Liksom.
Jag sa att han var sexig.
Ja, precis. Simon skulle ligga med honom.
Ja,
okej,
så den frågan,
du tar
så
den.
Där är ju,
du tar
ju,
den. Du frågar liksom vem av oss som ska döda honom.
Och vem som ska gifta sig.
Ja, ah, just det. Mm. Jag är ju inte förespråkare av giftermål då, så det får ju bli.
Inte jag heller.
Ja.
Ja.
Mm.
Men vad du för relation då till Michel Houellebecq?
Nej, jag läste den här heter den elementarpartikeln.
Ja, det var hans genombrott. Skulle jag väl säga.
Ja, men jag är väl en sån trött person som läste den när den blev populär tillsammans med alla andra. Och sen så fastnade jag då för hans att han identifierar sexualiteten som en av de största orsakerna till mänsklig olycka. Och sen så gillade jag hans aviga inställning till hippies. Mm. Och sen så gillade jag det bakomliggande temat, vilket är för att komma undan det mänskliga tillståndet så måste vi liksom genetiskt manipulera fram en ny art av odödliga könlösa människor. Mm. Eller varelser.
Mm.
Mm. Så jag bara fastnade för de tre grejerna, tror jag.
Jag tror jag upptäckte det var faktiskt alltså min kompis och författaren då, Henrik Bromander, som är serietecknare författare. Jag gillade hans böcker väldigt mycket, hans sätt att skriva, och frågade honom vem han var inspirerad av eller vad som var hans favoritförfattare. Då sa han att det var Michel Houellebecq.
Han har sagt det, vad kul. Ja.
Jag vet inte om det är längre, det här var länge sedan. Liksom. Ja. Och så frågade jag honom, men vilken bok ska man börja med? Mm. Och då så rekommenderar han Plattform.
Okej.
Okay. Mm.
Och varför tror du att han rekommenderade dig just Plattform?
Jag vet inte faktiskt. Jag tror att han tyckte den var bäst. Men grejen var att jag skulle resa till Sydostasien just då också. Den utspelar ju sig där.
Mm. Och handlar om?
Att köpa sex.
Exakt.
Mm. Sexturism, ja precis.
Så återigen, varför tror du?
Ja, nej, han kanske ville rekommendera det. Nej, jag har faktiskt aldrig testat att köpa sex.
Okay. Som en guidebok. Ja. Liksom.
Jo, han är ju
frekventerar gärna de tyska turisterna.
Ja. Han var ju ganska för köpesex, Michel Houellebecq. Eller i alla fall romankaraktären. Man får ju det intrycket i alla fall.
Ja.
Inte bara i den romanen, utan i.
Ja, alltså han. Det handlar ju mycket om det att han ser sex ganska mycket som ekonomi. Ja, men till exempel i Konkurrens till döds, som är då hans första bok. Mm. Då handlar det väl rätt mycket om att om man nu vill ha ett samhälle som inte är totalt kapitalistiskt rent ekonomiskt, så vill han ha en liknande syn på sex, att det ska vara lite mer rättvist, att han tycker då det är orättvist att vissa får jättemycket sex och vissa inget alls.
Det stämmer ju.
Ja, det är orättvist. Så det är en intressant tanke. Men du har ju, har du samma syn på sex som du har på ekonomi? För du är väldigt, verkar vara ganska intresserad av båda.
Va?
Du är intresserad
av ekonomi.
Det är väl
inte sant. Jag är väl mycket mer intresserad av ekonomi än sex.
Inte bara.
Men det är för att vi aldrig pratar om ekonomi, du och jag.
Nej, jag kan vara mer intresserad av sex än ekonomi.
Det kan stämma. Mm. Rent intellektuellt så håller jag väl med Olbeck. Jag tycker att det finns definitivt någonting i den sexuella selektionen som ser marknadsmässigt ut. Det ser ut som en köttmarknad.
Men det är väl hans stora tes liksom?
Ja. Och jag vet inte om jag skulle säga att det bara är ekonomi när jag ligger med någon. Det tycker jag inte. Det hoppas jag inte. För bådas skull egentligen.
Tycker du det är oromantiskt att tänka så?
Nej. Nej, det vill jag inte påstå. Jag skulle nog kunna tänka mig att bolagisera med en kvinna innan jag gifter mig med henne. Det tycker jag är mer romantiskt att bilda aktiebolag tillsammans. Men nej, men vad jag menar är bara att det, spelet mellan framförallt män och kvinnor, eller det sexuella spelet mellan människor överlag, det är väldigt mycket som att göra affärer. Du går ju liksom ut med ett affärserbjudande, det är ju du. Och sen försöker du få folk att köpa det på något sätt. Kanske inte med pengar alla gånger, men på något sätt. Och sen så får du veta vad du har för marknadsvärde. Och det brukar ju vara en rätt deprimerande insikt. Liksom. Mm. För de allra flesta.
Ja, det är lite temat också i den här pjäsen som vi då är inbjudna egenskap av. Underkastelse. I den boken så är det ju lite temat också. Att man ska dela upp sexualiteten på ett sätt då som kanske författaren tycker är mer rättvist. Det vill säga att män ska få ha många fruar och kanske sådär. Håller ni med om det? Att det temat kommer tillbaka i den här boken? Alltså på samma sätt som då Konkurrens till döds, där han tycker att man ska dela upp det som i en... som är en liksom styrd planekonomi nästan vad det gäller sex, så är det det som också är det han, alltså hans syn på då islam, det fokuserar rätt mycket på sex, tycker jag.
Mm. Ja, men Welbeck är väl alltid intresserad av sexualiteten och konkurrensfördelarna och liksom, ja, sådär. Men också någonstans liksom en människas obönhörliga förfall liksom, i något skede.
Han måste ju ha känt det förfallet ganska tidigt. Det känns som redan i första boken måste han varit
exakt.
Tid, alltså, hur gammal var han när han släppte sin första bok? Han kan inte ha varit
jättegammal. Han är född 53 eller någonting sånt. Vad är det?
Mm. Han debuterade sig ganska sent.
Han är född 58 och debuterade 91.
Okay.
Med den här Lovecraft-boken då.
Ja. Yeah. Mm. Nej, men för hans... Alltså när den här boken släpptes, Underkastelse, var det samma dag, eller var planerad att släppas samma dag som Charlie Hebdo-attackerna? Alltså det var ju inte då planerat att släppa samma dag, men det råkade, det råkade sammanfalla.
Det sammanföll på ett lite obehagligt vis, ja precis. Jag tror det var i början av januari 2015.
Mm. Precis. Och jag har för mig att han, Michel Houellebecq, sattes i karantän på något sätt. Eller i alla fall i tryggt förvar. Mm. Folk var oroliga för att han skulle raka ut för någonting.
Mm.
Och han har alltid varit så här en provokatör, Michel Houellebecq. Det är ofta de åsikterna som är konsensus går han tvärt emot.
Mm.
Och då, man tänkte ju på ett sätt, alltså, sen är frågan är vad liksom, hur synen på islam i Frankrike är, ifall det är provocerande att vara för eller emot mest.
Men det är ganska infekterade frågeställningar överhuvudtaget i Frankrike, skulle jag säga. Delvis också på grund av att det är en gammal kolonialmakt. Liksom.
Ja. Ja. Men när jag väl läste boken så tänkte jag att den här känns inte speciellt.
Du tyckte inte att den var så islamofob som liksom tidigare böcker kanske?
Nej, verkligen inte. Nej. Utan den kändes ju som att Michel Houellebecq tyckte att ett Frankrike som styrs av muslimska bröderskapet är bättre än det Frankrike som är idag. Vad sa jag uppfattar det i alla fall? Men ni kan inte ha samma tolkning.
Alltså, jag uppfattar det som att huvudpersonen i alla fall känner så mot slutet.
Mm. Mm.
Efter att ha lockats ett bra tag. Speciellt då med fyra fruar utan utbildning i 16-årsåldern.
Mm.
Det verkade ju han tycka var Ja. Optimalt nästan.
Jo, det verkar ju som att alltså bra för då en man i hans position. Kanske inte lika kul för kvinnorna, vad vet jag.
Ja, det är ju upp till var och en. Jag tror att det där är någonting som har med individ...
Nej, det verkar inte ens tas upp. Alltså så här, inte ens tanken på det perspektivet verkar föresväva honom överhuvudtaget.
Jo, det tror jag det gör. Han har ju någon sån här diskussion med den här unga studenten som han har liksom en relation med.
Miriam.
Ja, precis. Hon som emigrerar till
Israel
när det smäller.
Ja. För att hon är judinna och inte kan leva kvar i Frankrike.
Nej.
Eller misstänker att hon inte kunde leva kvar.
Ja, precis. Men det har ju hänt med franska judar de senaste åren. De har ju börjat emigrera i allt högre tal till Israel. Vilket har fått till resultat att det är lite mindre trevligt att vara i Tel Aviv. Men maten har blivit lite bättre.
Men vad hade han där för diskussion med Miriam om kvinnans perspektiv där?
Jag kommer inte ihåg på rak arm nu, men det handlar väl om att liksom kampen för kvinnlig rösträtt och sådär, att liksom, ja visst, men...
Ja just det tas upp i pjäsen också, att han inte tycker det kanske var en jättebra idé med kvinnlig rösträtt.
Nej.
Och sen så är frågan är hur mycket allvar han menar med det. Alltså dels då karaktären i boken och dels Michel Houellebecq själv.
Alltså det är ju ändå en tes som har drivits från början i hans författarskap. Så att, ja, det jag menar.
Alltså ifrågasätta kvinnlig rösträtt.
Det är ju en misogyn författare faktiskt. Det är ju en misogyn och rasistisk författare.
Ja, men där,
det betyder ju inte liksom att det betyder inte att du behöver köpa alltihopa, men liksom han har ju drivit och tuggat om de här grejerna jämt liksom. Kvinnor ska se ut på ett visst sätt. Liksom, ja.
Det är just det här som jag tycker alltså, förhöjer läsupplevelsen och gör det roligt på något sätt. Att jag gillar inte att konsumera underhållning där jag verkligen håller med underhållaren.
Nej.
Speciellt ofta. Det verkar ju vara rätt poppis att liksom gå på stand-up eller vad som helst med någon som man håller med politiskt.
Mm.
Jag tycker det är roligare alltså, för Michel Houellebecq, hans politiska åsikter går rätt mycket stick i stäv med mina egna. Så det är ganska mycket tvärtom. Och det är det som jag liksom skrattar åt när han argumenterar för sina åsikter.
Mm. Fast jag vet inte, jag håller med dig om att huvudpersonen och då på något sätt också Houellebecq förlikar sig med tanken på att Frankrike ska bli ett kalifat. Så jag tror att han använder ju den här urabiska skräckmyten som nationalister och rasister ser framför sig, alltså när det gäller Europa, att liksom muslimerna kommer föröka sig så mycket att de tar över helt och hållet. Det är ju den myten han använder för att liksom bygga den här romanen, men det verkar ju som att både han och romanförfattaren själv både förlikar sig med tanken och börjar se fördelarna mer mot slutet. Så jag vet inte om man kan säga att den är liksom så här 100% islamofob till exempel, sen om man utgår från, och sen när det gäller det faktum hur han ser på sex eller kvinnor eller invandrare för den delen heller, från sitt eget perspektiv som vit man, så är det så att vi människor, vi har ju väldigt mycket med obehagliga impulser, obehagliga känslor, och han skildrar ju här väldigt skoningslöst, vilket betyder att han som författare faktiskt är medveten om de här tillkortakommandena och är villig att lägga upp dem på bordet så att vi andra ska kunna lära oss någonting av dem.
Vilka tillkortakommanden?
Ja, men till exempel misogyna åsikter eller en sexdrift som, om man tittar genom de böcker jag har läst av Houellebecq, kanske inte... Alltså det är ju svårt att beskriva honom som en gentleman. Det är hart när omöjligt. Jag tror att det är underkastelse. Jag vet inte, han verkade ju inte ens betala extra till de här två prostituerade som han sen hade, som han sen hade analsex med. Och det ska man ju avhandla innan, om jag har förstått saken rätt. Man ingår i en sån där affär. Det är inte egentligen mannamässigt.
Men om jag ändå gissar vem, alltså rent politiskt där Houellebecq står, så ska jag nog gissa på, av oss tre är du den som ligger närmast
hans åsikt. Skulle jag nu också tro, va?
För jag tycker ofta det roliga är att inte hålla med. Men när du läser det, känner du att du i mångt och mycket håller med om hans politiska ställningstagande?
Nej, väldigt sällan faktiskt. Jag tror inte jag är så gnällig. Jag menar, jag har ju också argumenterat, i alla fall på ståuppscenen, mot kvinnlig rösträtt. Men det var ju baserat då på argumentet att plötsligt så får vi då dubbelt så många idioter som ska vara med och bestämma, och just nu är det bara hälften. Vi vill verkligen dubbla den.
Mm, det är svårt, liksom. Alltså det är svårt både i ditt, alltså det kan,
men Michelle Obeck tycker ju att män ska få behålla sin rösträtt.
Ja, du tycker att ingen ska få rösta?
Nej, jag vet inte. Ja. Det är alla eller ingen i mitt fall, och då är det väl alla, antar jag. Men, ja.
Men alltså, jag tänker ändå så här att även om vad heter han? Heter han François i underkastelse? Även om François liksom på något sätt tycks förlika sig med idén om någon slags sekulärt islam som tar över universiteten och en islamsk president.
Vad är det så sekulärt? Det är väl ganska religiöst.
Men det framställs ju som både och, liksom. Det är liksom både sharia-lagarna, men den framställs ändå som någon slags humanistisk. Liksom. Jag vet inte riktigt. Men det jag skulle komma till, det är att det som leder fram till att den här representanten för det muslimska brödraskapet blir president, det är ju att det råder någon slags beröringsskräck, liksom politiskt, mot att liksom ställa honom till svars för de här åsikterna. Det är alltså den här beröringsskräcken med, för att man vill inte bli stämplad som rasist. Där tänker jag att liksom Welbeck är ute efter någonting liksom
alltså, i samhället. Om man förenklar det så är det så här, men det får man väl inte säga i det här landet, inställningen liksom.
Ja, men det liksom att det händer saker politiskt därför att människor liksom inte vågar dela med problemen riktigt liksom.
Jag tänkte nog inte på det så mycket när... Nej. För jag tycker det är svårt att veta vad man riktigt ska ta på allvar. Alltså jag känner att det är lite satiriskt också det här att Welbeck tycker att det är bättre med en muslimsk stat än dess Frankrike av idag.
Det tror jag inte han gör heller, utan jag tänker ändå att det är liksom en satir av liksom om det här skulle kunna hända om liksom.
Ja. Ja, jo, alltså att du menar med att han målar upp ett skräckscenario.
Ja.
Ja, och att
ja,
det är satiriskt att
verkligen.
Det är bättre. Okej.
Okay.
Ja, jag tänker ändå att på ett sätt så passar ju det här muslimska samhället män som Michel Houellebecq med hans åsikter och känsloliv och sådär. Och så varför skulle han inte tycka det var bra då?
Eftersom han har varit islamofob så himla länge.
Jo, men sen kanske han har insett att det kanske finns en poäng med den här livsstilen liksom, det här för det går alltså så här, det här patriarkala styret verkar han ju vara för och...
Men det där du tog upp tidigare, det där om att ingen vågade opponera sig mot intoleranta åsikter därför att det skulle göra dem själva intoleranta.
Inte opponera sig mot intoleranta åsikter rent generellt, utan liksom vi får inte liksom...
Jo, men det finns ju en lång tradition inom fransk franska intellektuella av religionskritik. Och den
verkligen.
Religionskritiken är väl Houellebecq en av de få som faktiskt fortfarande bär upp. Så att kalla någon islamofob för att den konsekvent kritiserar en religion, är det verkligen rättvist då? Jag menar, han hade väl, om han hade växt upp
i
Frankrike, så kanske han hade haft samma inställning.
Det är inte
rättvist
i sig självt, men man liksom, det finns väl...
Men hade du kallat honom kristofob?
Nej.
Om han gjorde ner katolska kyrkan?
Jag vet inte, jag brukar inte använda det begreppet så himla ofta.
Nej, men det är det jag menar.
Men liksom, jag tänker att han har mera haft liksom, han har ju snarare battlat liksom. Han har ju haft islam och kritiken mot islam som ett återkommande ämne. Han har blivit ställd inför rätta för rasistiska och sexistiska uttalanden liksom. Han blev friad i och för sig. Jag kommer inte ihåg riktigt, men det var rätt länge sedan, men det har liksom väckts åtal mot enskilda uttalanden som han har gjort liksom.
I sina böcker eller
Nej, intervjuer och sådär. För, ja, han har liksom bara pratat fritt.
Och det har varit, vad åtalspunkten var?
Men du, jag tror att det var så här, han kallade islam för den mest korkade religionen eller någonting sånt i en intervju. La plus con des religions. Ja.
Okej, okay, och då blev han...
Och så var det ytterligare grejer liksom.
Men där har vi det igen. För då har vi nog en person som inte kritiserar muslimer utan islam. Ja. Så det är ju en annan sak igen. Det är som när jag säger krossa socialismen, då säger jag krossa socialismen, inte krossa socialister. Mm. För det är viss skillnad på idéstrukturer och människor.
Men att han säger att islam är den mest korkade religionen utesluter ju inte att han utmålar muslimer som...
Nej, absolut som, inte. Nej,
det finns ju liksom olika nivåer här. Ja. Vi har en nivå som bara är det som är fiktion och som är romanerna. Och där, det kan vi ju spekulera i liksom.
Ja.
Och tolka. Ja. Men
känner du, alltså du som också verkar kanske verkar vara väldigt kritisk till då, hans åsikter och uttalanden och sådär.
Mm.
Kan du känna sympati för författaren och liksom hans huvudkaraktär?
Alltså det jag gillar med Houellebecq, alltså jag, på något sätt som jag, som du säger, så kan jag känna någon viss njutning i liksom... Att jag inte alls delar de här åsikterna. Eller någon slags liksom, så här, ett obehag men också någon njutning. För att han är rolig i liksom det här. Men annars tycker jag att hans, liksom, han är så oerhört desillusionerad. Det är så storslaget. Hans uppgivenhet och svärta är ju fenomenal. Liksom. Jag måste bara läsa så här, första meningen i hans första bok. Som heter H.P. Lovecraft, emot världen, emot livet. Översatt av Kenneth Clements. Livet är smärtsamt och fyllt av besvikelser.
Det är intromening.
Dish, där satt den liksom. Och så bara fortsätter det. Ja.
Ja, men jag tänkte på det när vi snackade om det här att han liksom... är väldigt ärlig med sina dåliga sidor eller liksom sidor som uppfattas som negativa och klandervärda av de flesta. Jag höll på att göra en sitcom, situationskomedi för ett tag sedan. Och då så läste jag en del böcker om sitcom, liksom hur man skriver karaktärer för sitcoms och sådär. Och då var en av nyckeltipsen då, det var att om du ska göra en karaktär omtyckbar, så kan man tro då att en karaktär blir omtyckbar om man visar så mycket positiva sidor som möjligt. Men i humor så verkar det vara tvärtom, att ju mer negativa sidor en karaktär har, desto mer verkar publiken älska den personen. Om man tänker till exempel George i Seinfeld, som är en ful, snål, missunnsam, bitter, liksom, kolerisk man. Men man börjar älska honom efter ett tag. Och så tycker jag det blir lite med Michel Houellebecq och hans huvudkaraktär också i boken. Att han presenterar så mycket negativa sidor.
Men jag tror att ni förväxlar någonting på riktigt. Därför att det låter som att så här, jag tror att folk läser Houellebecq, identifierar sig och älskar karaktärerna därför att de kan identifiera sig med den osminkade ärligheten i någon som visar upp sina fel och brister. Och det tror jag detsamma gäller George i Seinfeld.
Det tror jag också.
Att det har inte alls att göra med att du inte håller med, utan att du innerst inne har en liten George. Som vill ut.
Absolut.
Men du släpper inte ut honom. Och därför älskar du George. Och därför tror jag att du älskar François. För du har en liten François i dig. Som sitter där inne. Men du håller koll på honom. Så att han inte ska sodomera prostituerade. För lite pengar. Förstår du?
Ja, men jag håller med dig
där. Ja, och sen så stänger du in den. Men där har du din outlet. Och där har du en modig författare som har vågat lägga upp det där. I all sin fruktansvärda ärlighet liksom.
Jo, men där tror jag faktiskt att du har rätt. Det är ju liksom...
Men det är ju den klassiska antihjälten som figur.
Ja, det blir det ju. Fast på samma sätt så känns den mer självbiografisk på ett sätt. Att, man får verkligen uppfattning om att det här är Michel Houellebecq. Bara med lite, att han bara är bytt ut namnet och yrket kanske. Mm.
Men det finns väl också så här någon figur som heter Michel i typ plattform eller om det är elementarpartiklarna, tror jag. Alltså han för ju in sin egen...
I Kartan och landskapet så heter väl till och med en av karaktärerna, den handlar väl om Michel.
Ja, visst. Det är någon slags parodi på honom själv verkligen. Och där är han ju fullständigt liksom försupen, deprimerad. Han är ju helt förstörd liksom.
Ja, och frågan är om han var det på riktigt då? Jag tolkade det som att han var, alltså så att det var ganska självbiografiskt berättande.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I inledningen till den här pjäsen som vi är här för att dels diskutera, antar jag, så tar han ju en av grejerna från boken som har att göra med litteratur. Jag tror han inleder med vad han läser för bok.
Ja, det är små.
Ja, precis. Och att det är bara genom litteraturen som vi på riktigt kan lära känna en annan människa. För det är bara där det är färdigformulerat och tillräckligt ärligt. Liksom. Och det är bara där som ensamheten botas. Och där tror jag man hittar någon sorts sanning i varför han så maniskt producerar bra litteratur, antar jag.
Mm. Jag tänkte på det också när jag läste det, för att, att det handlar då, alltså boken och pjäsen handlar om en, han är väl litteraturvetare från början, sen blir han lärare. Och han har ju då,
han är universitetsprofessor.
Ja, och han har ägnat större delen av sin ungdom med att läsa sin favoritförfattare då, som är Ismo, som jag själv inte har läst, men att han berättade att att han trivde så mycket att umgås med den här författaren genom hans text. Mm. Och det känner jag, alltså i dagens samhälle så har det blivit ganska mycket som för oss som håller på med podcasts. Att det finns, att, alltså så man, det kan, på ett sätt tycker jag det blir ännu, att man kommer ännu närmare en person man inte känner privat liksom via poddar. För det är så otroligt, det kan finnas hundratals timmar.
Men pratar du som lyssnare eller producent nu?
Nej, som lyssnare framförallt. Mm. Att jag, alltså, så, jag har lyssnat jättemycket. Jag har lyssnat på över 100 timmar på Kevin Smiths poddar. Och det blev ju som att jag på ett sätt umgås med Kevin Smith. Mm. Och lär känna honom, även om inte han lär känna mig. Det var ju samma tanke som då Joel Beck lägger fram om Ismo eller andra författare i den.
Så nu försöker du likna dina 100 arkivsamtal vid några av världslitteraturens största verk. Snyggt där, Simon. Ja, verkligen.
Nej, men jag tänkte det, för du klämde in det här att det var välformulerad och färdigskriven text. Men jag tycker nog man lär känna en person ännu bättre när det inte är välformulerat och färdigskrivet. Utan när man mer pratar fritt så lär man känna alla sidor. Inte bara de här liksom mer smickrade, välformulerade sidorna.
Men jag tänker att Wellbecks poäng väl också är liksom, den här François är rätt äcklad av människor i allmänhet. Liksom. Han vill inte befatta sig med dem. Det är därför litteraturen är en tröst. För att man kan befatta sig med litteraturen som en mellanhand. Liksom. Mm. Ja.
Han är ensam.
Ja, ja, han vill ju vara det också.
Jo, men och jag tror det gäller Michel Houellebecq som person också. Han har väl varit det från början. För det är ju så här klassiskt. Mm. Cynismens fader heter Diogenes, så vid något tillfälle har han utpekats som misogyn bara för att han gick förbi något träd i det antika Grekland och där hade de hängt kvinnor, alltså till döds då, massa kvinnor hängde från trädet, och när då enligt anekdoten Diogenes går förbi trädet så säger han: jag önskar att all träd bar sådan frukt, vilket då kan tolkas som lite misogynt. Om man inte känner till Diogenes som karaktär och vet att han hatade konsekvent alla människor.
Ja, precis.
Så det hade kunnat hänga vad fan som helst i det där trädet. Ja. Han hade fortfarande önskat att det var sådan frukt. Och lite så kan jag känna när jag läser Houellebecq. Att hade han varit kvinna så hade jag fått läsa liksom hur han hatar män i 4 böcker. Liksom.
Ja. Men apropå det tänkte jag ta upp en grej som jag tycker är väldigt kul. Nämligen att Houellebecq har skrivit efterord till den franska översättningen av Skam Manifest.
Mm.
Han älskar Valerie Solanas.
Mm.
Ja.
Men det förstår jag. Därför att de driver, alltså, även om han är mer melankoli än ilska i honom. Men i Valerie Solanas är det verkligen ett ursinne. Ja. Men det är ju samma så här, kontrarianska ståndpunkt. Att hon är emot allt.
Ja. Ja. Precis.
Så
precis.
Det finns ju någonting där i det revolutionära. Som
men också den här genetiska teorin som utvecklas i elementarpartiklarna och så vidare. Det är ju liksom...
Ja, han verkar ju hata sig själv och män i allmänhet också.
Men det är ju det som är räddningen, precis som du säger. Liksom. Hade han bara varit misogyn eller rasist eller någonting så hade det varit jävligt svårsmält. Mm. Men självhatet är ju...
Ja, precis.
Det är ju liksom, okej.
Okay. På något sätt blir det lustigt nog bättre med dubbelt så mycket hat helt.
Han verkar ju hata fransmän och Frankrike minst lika mycket som invandrarna som han ondgör sig över. Men jag tänkte på det för karaktären François då, hans liv följer ju ganska mycket också Usmans liv.
Mm.
Det här att Usman blir religiös mot slutet av sitt liv.
Mm.
Och det blir också då François i den här boken. Har du läst Usman?
Jag har faktiskt inte läst Usmans, nej. Mm.
För jag undrar hur, liksom, ifall det är en förebild för då Houellebecq också.
Ja, det är jag helt övertygad om att han är. Ja, det tror jag. En kompis som bor i Paris berättade precis att Houellebecq hade liksom gått i kloster eller åkt på någon sån här klosterretreat. Men han blev utkastad.
Vet du varför han blev utkastad?
Han ville nog inte delta i ceremonierna.
Nej. Han ville bara bo.
Han gick liksom inte med på så här, hallå, du ska vara här, du ska liksom så här, vara med på vissa grejer. Så han stod väl där och rökt, jag vet inte.
Men det gör ju den här karaktären också, den åker också till kloster.
Ja, precis, precis. Ja.
Och åker och ser, är det den svarta madonnan i Lourdes? Eller? Det är någon gråtande madonna, eller?
Jag kommer inte ihåg.
Vins faktiskt inte detta.
Det är en tydlig symbol för en gammal tro i alla fall. Och som kontrasteras den med en ny.
Men... Det är ju också så typiskt att Houellebecq misslyckas även med det här.
Men jag tänkte på, han skrev ju sin debut, det var väl en avhandling om det var Lovecraft.
Ja.
Som sen, men påminner, ja, det är den enda av de böckerna som finns på svenska som inte jag har läst.
Mm.
Men är det liksom, går den att läsa som en roman eller är det mer som en avhandling?
Nej, det är mest, alltså det är essäer, liksom. Mm. Det är essäer om Lovecraft. Okay. Ja, precis. Men det är ju väldigt, det är väldigt lätt liksom.
Men verkar Lovecraft vara en förebild för Houellebecq?
Ja, det tror jag.
För jag har faktiskt aldrig läst Lovecraft. Jag har bara hört. Alltså, så här, det är väl, jag, som jag brukar upprepa, jag gillar humor och realism. Och Lovecraft är väl rätt mycket lite monster och sånt där.
Ja, precis.
Och ingen humor.
Ja, ingen humor. Så det
inte så mycket humor, nej.
Nej, så det verkar inte vara något för mig. Men det har väl anklagats för att vara rätt rasistiskt, Lovecraft.
Mm.
Och det kan vara det han gillar.
Det är inte otänkbart. Här står så här, jag har ju läst första meningen i boken, så kan jag läsa sista stycket också.
Bara upprepa första, den var ganska kort och rolig.
Första meningen var så här, hallå. Livet är smärtsamt och fyllt av besvikelser.
Mm.
Därför är det meningslöst att skriva nya realistiska romaner.
Det
gör han sen. Men att erbjuda ett alternativ till livet i alla dess former, att skapa ett permanent motstånd mot och en permanent utväg till livet, det är poetens viktigaste uppdrag på denna jord. Howard Philip Lovecraft fullgjorde det uppdraget.
Alltså jag får ändå intrycket av att Houellebecq, alltså han känns lite så gymnasieintellektuell.
Ja.
Men det här liksom slentriansyniska.
Ja.
Jag tror, Simon, att i Frankrike så kallar de det bara intellektuell. I Sverige kallar vi intellektuell gymnasieintellektuell, för vi vill liksom...
Man vill nedvärdera det.
Ja, precis.
Det någon, kan ha varit jag som har kallat dig för gymnasieintellektuell. Med något sammanhang också.
Det är nog långt ifrån det värsta du har kallat mig, men absolut. Absolut. Pretto. Jag tror att vid något tillfälle sagt, du pratar ju flytande pretto, tror jag du har sagt.
Kanske det. Tycker du att det ligger någonting i det?
Ja, absolut. I det här kulturella klimatet. Men jag försöker leva som en förebild helt enkelt. Och hoppas att folk skaffar bibliotekskort vid något tillfälle. Lär sig fler staviga ord och sådär. Jag vill inte låta elitistisk, men jag är ju det.
Ja, vi kom överens om att det var du som skulle uttala de flesta av orden här ikväll.
Ja, exakt.
Medan vi skulle köra med guttural skånska.
Och passgång.
Ja,
Men har du läst Lovecraft?
Nej, jag har läst några serieversioner av Lovecraft.
Ja.
Tecknade serier.
Ja, när folk har liksom adapterat det till graphic novels, som din sort gillar att kalla det.
Men alltså, Welbecks, han har ju liksom den här Balzac. Det är ju liksom den typen av så här 1800-tals, den franska romanen som skulle skildra hela samhället liksom. Det är ju hans, det är ju hans förebild.
Förebilden lite rör. Jag har faktiskt inte läst Balzac heller.
Nej.
Jag har en bok av Balzac hemma.
Då är du ganska nära. Ja.
Det är någonting med döttrar, nej. Någon som bor i ett hus med döttrar? Nej.
Men är det alltså...
Jag läste baksidan.
Var det ambitionen alltså uttalat eller att skildra hela samhället?
Alltså Balzac har ju skrivit så här komedi humaine, den mänskliga komedin liksom, som ska på något sätt skildra.
Och den kom efter den gudomliga komedin?
Ja, lite grann. Några hundra år eller så.
Men jag tycker det är rätt intressant för jag, alltså, min favorit-tv-serie genom tiderna kanske är The Wire. Alltså om man nu inte snackar i humorsammanhang. Och där var också då David Simon, den skaparen, hans ambition var också att skildra hela samhället liksom. I ett så här, Baltimore då var det väl han skildrade. Och så är det liksom delar upp det i olika säsonger, att det är något som först liksom polisen och kriminaliteten och sen handeln då utspelas i hamnen och sen så är skolväsendet och sen är det massmedia i den femte. Kommunalpolitiken är en säsong
också. Det är helt sjukt, jag har inte sett The Wire alls. Det känns som att jag kommer att försvinna in i ett svart hål om jag börjar med det.
Du valde Balzac framför The Wire.
Precis.
Ja, det finns ju...
Ambitionen kan nog ligga.
Alltså, The Wire handlar ju om Baltimore. Det är Baltimore som är huvudpersonen.
Jo, det är det ju. Och sen så var ambitionen att skildra hela samhället från de här fem perspektiven.
Och det kan man väl säga också om underkastelse, eftersom huvudpersonen heter Frans, som i, eller Frank.
Det
är som att jag skulle skriva en bok om Sverige och huvudpersonen heter Sven.
Just det.
Ja.
Så det tycker jag, jag gillar ju den ambitionen att försöka skildra ett samhälle ur ett 360-perspektiv. Men jag tänkte, alltså när jag hörde det, så det låter ju ganska ambitiöst att göra liksom, att man ska täcka in alla delarna av det. När jag läste Welbeck har jag inte tänkt på det, för det är så det känns så egocentriskt på något sätt. Att
de här från, ensamma personerna.
Ja, ensamma
liksom.
Männen som de handlar om. Alla hans böcker är ju en ensam man i huvudrollen som man misstänker. Det är bara lite lätt förskjutet. Han är ju ståuppkomiker i en av böckerna.
Just det, refug.
Och en provokatör. Liksom. Och det är väl... Alltså provokation är någonting som jag alltid har gillat. Och det är kanske därför liksom Welbeck är en av mina favoritförfattare också.
Du är också en ensam man som gillar sex.
Ja.
Så det finns mycket, det är det jag försöker
säga. Mycket, det finns mycket, precis, många relate.
Men
vad tycker ni om stilen då? Hur han skriver?
Det är på ett sätt ganska vackert tycker jag. Alltså samtidigt som man säger så här ganska saker som man brukar med att höra skinnskallar skrika utanför 7-Eleven.
Till exempel. Det,
ut med packet.
Ja.
Fast han säger ut med packet med väldigt poetiskt språk. Och det blir en ganska rolig kontrast tycker jag. Det var ju också en sak jag fastnade för. Alltså när jag började, alltså hans sätt att formulera sig på. Att det är vissa meningar jag bara kan läsa om. För att det är en väldigt snygg mening. Alltså Jag gillar ju alltså så här, one-liners eller rap punchlines och sånt som kan vara det bara en kort rad, väldigt effektiv och rolig text. Mm. Så ibland så klämmer han in såna i sina böcker också liksom.
Har ni några favoriter?
Nej, jag kommer inte ihåg någon. Har du det?
Jag har en också. Det är livet, en process av tilltagande orörlighet.
Har du lagt någon?
Nej, det har jag inte. Men jag satt just och försökte tänka om jag läste dem på svenska eller engelska. Och jag har inte läst någon av dem på franska. Så jag vet inte riktigt hur mycket jag kan uttala mig om det. Hur var de? Du är ju översättare. Hur är det? Du kan läsa franska och svenska.
Jag läser mest de franska böckerna.
Ja, okej. Ja. Hur är det på franska då?
Ja, det är grymt. Men alltså, jag gillar hans stil för att den är rätt så här, liksom nedskruvad och ska vara liksom så här, observerande på något sätt. Det jag tycker är kul är liksom hans förmåga att liksom ställa, kombinera saker och få dem att kollidera. Han är ju lite besatt av så här, typ reklamblad och liksom i den här underkastelsen så finns det ju någon scen där han ska kolla på typ så här, presidentvalsdebatten. Mm. Och sen så börjar mikron, han är ju helt besatt av att mikra sin mat, va? Så det mikron börjar tjuta, det är liksom bara så här dråpligt hur liksom vardagen bryter in hela tiden. Och han liksom kan så här reflektera över komplexa politiska problem. Och nästa sekund så läser han en reklambroschyr för någonting och bestämmer sig för en grej han ska köpa. Eller en eskortflicka som han ska beställa hem liksom. Mm. Alltså, det är på något sätt det här...
Ja, indiska färdrätterna, där kan jag också relatera.
Ja, så? Annat ögonblick.
Men har du läst honom både på franska och på svenska, eller bara på franska?
Både och. Okay. Ja.
Är det stor skillnad? Ska du säga att alltså, franska språket är bättre då än de...
Alltså han har ju... De svenska översättarna är generellt bra.
Mm. Det har varit lite olika, va?
Ja, precis. Anders Bodegård har översatt Cecilia Franklin och sen så Christopher Leandor tror jag översatt den i underkastelse.
Mm. Nu är jag känd som Young Leans pappa.
Old Lean.
Ja. Det är där namnet Lean kommer från. Leander tar också. Faktiskt.
Precis. Det finns ju då en sak som är väldigt svår att översätta av Houellebecq, och det är hans dikter.
Mm, för att de är på rim, eller?
De är ju rimmade, de här jävla dikterna.
Det är rap.
Ja, alltså han kallas ju för, han har ju kallats för Le Baudelaire des Supermarchés.
Snabbköpets Charles Baudelaire.
Exakt, för han älskar Baudelaire. Han älskar liksom den typen av romantisk dikt. Så att det handlar liksom om... Ja, men ni vet det han skriver om liksom, fast på den här rimmade versen.
Är de bra, hans dikter?
De är ju faktiskt det. Mm. De är ju det, men det är ju assvårt att översätta. Ja. Det finns ju några dikter i Refug, tror jag.
Jag kommer inte ihåg. Men du berättade också att han hade spelat in någon form av musik.
Mm.
Är det på rim också?
Jag kommer inte ihåg faktiskt. Det är mer som att han mässar över någon slags liksom, flummigt komp. Liksom, så här orgel, flum.
Han är cloud-rappare helt enkelt.
Ja, så är det. Så är det.
Ja, nej, men du har inte läst Refug, eller?
Nej, jag tänkte, eftersom du handlar om stand-up med nu.
Ja, det handlar om stand-up och raeliter. Eller också... Känner ni till raeliterna?
Det var väl den där sekten som trodde på en komet och sen så skulle de alla ta livet av sig samtidigt för att få hoppa på kometen, var det inte så?
Nej, inte riktigt. Alltså jag tror...
Klonade folk i Sydkorea.
De påstod sig ha klonat en människa. Ja. Det var ju då det här fåret Dolly och sånt där. När då, och...
Dolly dog ju sen.
Mm.
Det var inte så mycket snack om det.
Men hennes klon kommer att leva för alltid.
Vad heter klonen? Molly?
Alltså de heter inte raeliterna i boken då, Refug. Men det är rätt uppenbart att det är baserat på det. Och då handlar det om... Alltså, romanen då börjar med att det är en... Jag tror det är den femte klonen eller något sånt av den här ståuppkomikern som skriver boken. Eller man får läsa sen hans för liksom, de har en klon och sen får man läsa sin förlagars då självbiografi för att man ska lära sig om det gamla livet. Så då är det då klonen som läser den här livsberättelsen och livsteckningen då av då den här ståuppkomiker som levde under kanske 10-talet, alltså en modern tid. Eller när den är skriven på 90-talet, jag kommer inte ihåg. Men det var nog min favoritbok av Houellebecq. Det var, jag tror jag läste den innan jag hade börjat med stand-up, men när jag funderade på att göra
det. Du tycker den är bäst alltså?
Ja, det var nog den jag uppskattade mest faktiskt. Vilken är din favoritbok?
Ja, jag gillar ju Konkurrens till döds. Debutromanen. Den gillar jag bäst.
Vad är det du gillar med den?
Men liksom, men jag tycker att sen så tar liksom hans såhär anspråk för mycket plats. Alltså Konkurrens till döds, Extension du domaine de la lutte på franska. Som
betyder det samma sak?
Nej, jättesvårt att översätta faktiskt. Men liksom den är så jävla deprimerande. Den är liksom bara så här, den är så jävla hård. Va? Och de andra böckerna, där börjar han underhålla lite grann och liksom lägga ut teorierna och liksom bli så här lite megaloman på något sätt. Han har lite för kul, men här har han fan inte roligt alltså.
Nej, men det handlar ju om många, alltså så här, män som är besvikna på att de inte får ligga med tjejer som de vill ligga med.
Japp.
Och man kan ju tänka sig att
det är bara så kul att höra er. Det här har vi en ensam man som kan identifiera sig för han aldrig får ligga. Och sen du som älskar att läsa om lidande män som aldrig får ligga. Och sen...
Jag kanske också relaterar.
Ja, jag tycker elementarpartikeln... Hette den så?
Elementarpartiklarna.
Ja, det är pluralis. Ja, jag lyckas aldrig komma ihåg vilket det är faktiskt. Men den var bäst. Sen har jag läst Plattform och så läste jag Underkastelse på din uppmaning. Och nej, jag tycker fortfarande att elementarpartiklarna stod sig bäst. Men jag ska väl läsa det fug. Jag tror jag lovat dig att göra det förut också.
Stå uppare emellan så ni kan bonda.
Ja, men alltså det, ja, lite så är det. Och det är också så när man jobbar som stuppare så vet man att det finns en massa saker man borde läsa. För det är en del av mitt jobb att ha läst det här. Mm. Ja, och då blir det också som att man bygger upp en motvilja mot att faktiskt göra det. För det blir inte riktigt den där roliga semesterläsningen du hade hoppats på.
Alltså jag tyckte det var lite trist. Alltså Houellebecq är ju roligare när han bara är rolig än när hans protagonist ska vara ståuppkomiker. Fattar du vad jag menar? När han gör sin protagonist till ståuppkomiker, då ska han ju vara rolig och provocerande. Liksom. Ja visst, och det är lite så här, han är ju roligare liksom, när han bara gör det.
Ja, alltså det roliga i den boken är ju inte den stand-upen som han presenterade.
Nej.
Man märker
den
att
är ganska kräv, va? Är det inte det?
Ja, jag kommer bara ihåg ett skämt som jag har hört i andra sammanhang också.
Är det så?
Ja. Det var, vad kallar man det sladdriga fettet utanpå vaginen? Kvinnan. Det är sådana skämt han drar ungefär.
Ja.
Det rev ju inte hem några stora skratt här i salongen.
Det är för att de har hört det förut. Så många gånger att de har skrattat färdigt.
Så kan det vara. Men jag tänkte på det med Konkurrens till döds då. För att, alltså den här tematiken då om en man som är besviken på att han inte får ligga. Det var väl förmodligen då Houellebecq. Men gissningsvis var väl så att han fick ligga med när han blev en världsberömd författare.
Men då hade han ju redan gjort det här med att han aldrig fick ligga till sin grej. Då var han tvungen att pressa ur sig 5 romaner till, eller?
Ja, och sen så är det väl att han blev inte lycklig bara för det. Han är fortfarande en besviken man. Liksom. Mm. Det är många, alltså i hans senare
böcker. Det finns alltid ett sätt att bli besviken.
Ja, vad var det citatet? Livet är fullt av besvikelser, eller vad det? Ja, något liknande. Men för att karaktärerna i hans senare böcker får ju ligga med filmstjärnor och sånt där.
Fast det är alltid ganska kortvarig lycka ändå.
Ja.
Några veckor, några månader liksom.
Ja, han snackar om den lyckan att allt annat förutom sex. Det här tror jag var i... Vilken bok är det han är filmregissör? Han säger nu som att det är... Det är någon bok han, för det, Michel Houellebecq var väl, alltså han gjorde ju någon film också på riktigt.
Nu tar jag fram så här. Tar fram den här lilla DVD-boxen med Houellebecqs samlade filmer.
Hur många filmer är det?
Ja, men alltså, den här kom ju för några år sedan då, så att den kom 2015, Near Death Experience, va? Så att han spelar ju någon, han är regissör för någon och sen är det några filmatiseringar av några av hans böcker liksom. Det är väl typ
filmskapare, att han blir sågad för det handlar ju den här boken då om den här regissören. Det kan ha varit Refug där liksom han för sig ståuppkomiker och sen får göra en film och den här filmen blir sågad och man märker hur bitter och besviken och arg han är på grund av de här sågningarna. För det handlar rätt mycket så här om att, ja men ni i Frankrike förstår inte, utomlands så blir de här filmerna hyllade, de har fans liksom. Och det är så här, han verkar verkligen vilja försvara att han även är bra som filmskapare och inte bara författare. Och i den skildringen då är det så att han blir tillsammans eller inleder en relation med någon skådis från filmerna. Och då så tycker han att den här njutningen av sex då är det enda som som inte har några direkta negativa konsekvenser. Alltså så här, om man alkohol och droger får man ofta en liksom avtändning eller baksmälla på och mat blir man kanske tjock av och njutningen av sex, menar han, det var det enda som inte hade några så här negativa konsekvenser.
Ja, men han har aldrig fått barn heller.
Har han inte det? Han har inga barn.
Tror inte det.
Så då är man inte medveten om de negativa konsekvenserna av sex. Det är det jag menar bara.
Ja, det kan ju. Det finns ju könssjukdomar och krossade
hjärtan. Det finns många negativa. Ja,
det är ju inte bara barn.
Så då är vi alltså överens om att han hade fel om sex.
Ja, men det är väl på ett sätt lättare. Du kan ju använda kondom till exempel. Och det skyddar dig mot två av tre negativa konsekvenser.
Det skyddar dig också lite grann mot njutning dessvärre.
Lite kanske, men det finns andra preventivmedel. Det finns många där ute.
Vad skönt att vi pratar om det här!
Jättekonstigt. Det här samtalet tog en så konstig vändning.
Petuddar, kanske.
Och från dig. Som jag hade...
Trodde du att jag gillade kondomer?
Ja, eller...
Du är den enda som har barn här, så det är uppenbarligen inte.
Nej, precis.
Inte tillräckligt mycket.
You got a point.
Ja.
Avslöjad.
Det är din livepod, man. Vänd inte åt det här hållet och hoppas på hjälp.
Men jag har heller ingenting att förlora. Jag har inga barn.
Jag
har vunnit ett dygn i Göteborg. Jag har redan vunnit.
Ja, det är bara publiken som är den stora förlorarna här. Jag har inte betalt någonting heller.
Nej. Göteborgs stad.
Jag kan sitta hela dagen, som mina lärare brukar säga. Nej, jag vet inte varför de sa det. Det var väl om ifall någon skulle erkänna någonting i klassrummet, så här, vem är det som har stulit tavelsudden? Och så var det ingen som erkände, så sa läraren, jag kan sitta hela dagen. Uppenbar lögn också. De har... Men Jenny, du är den som kan mest om Michel Houellebecq. Har du skrivit mycket om honom också?
Vad menar du skrivit om? Alltså jag har recenserat en hel del av hans böcker. Har jag gjort.
Vilka böcker har du recenserat?
Jag har recenserat Lovecraft-boken och antar jag Refug och Underkastelse. Och säkert någon till.
Men det var elementarpartiklarna som var en stora genombrott, va?
Tror jag. Vilken var det som kom först? Elementarpartiklarna och sen Plattformen.
Ja.
Det var det liksom verkligen. Då slog han igenom typ.
Ja. Är de tydligast sexuella?
Är det?
Nej, jag vet. Jag frågar er som har läst dem tidigare.
Liksom. Alltså, där är ju temat.
Men det är där han liksom verkligen så här, ger sig ut i...
Ja, men jag tänker att sex säljer. Och jag har själv märkt att när jag skämtat om sex så har de skämten, för det är något sorts fake tabu sex. Mm. Som är liksom någonting vi inte pratar om, men som vi inte tycker är sådär jätteallvarligt. Så vi kan prata om det egentligen eller läsa om det.
Mm.
Så jag tänker liksom att i och med de två böckerna så borde det liksom... Om han inte var lika tydlig i dem tidigare.
Mm.
Men med elementarpartiklarna... jag har glömt lite den boken. Var det tydligt sextema i den?
Det kan man nog säga. Man kan säga att den handlar liksom om två personer som drivs fram av sin ensamhet och brist på sex.
Mm.
Och sen så slutar allt i smärta och tårar.
Ja, åt helvete.
Mm.
Igen.
Igen, ja. Precis.
Mm. Jag tyckte så, det var så himla kul när... Det måste ha varit när jag jobbade på GP för typ 12 år sedan eller någonting på kulturredaktionen där. Då hade Houellebecq en blogg och hade det ganska gött, och tror jag att han bodde på Irland eller någonting sånt. Eller om det var Andalusien kanske, för han har bott på båda ställena. Jag tror av skatteskäl så drog han till Irland ett tag. Mm. Och det var säkert därför han var i Andalusien också.
Kulturarbetare behöver inte betala skatt på Irland.
Här jag har också, är det så? Jag också hört det här ryktet av människor som vill att jag ska lämna Sverige. Men det är...
De bara så att du vet.
Det var de som bad mig att säga det här ikväll. Men det var väldigt kul när han bloggade, och då bloggade han mycket om sin hund och sådär. Jag minns att jag skrev någon kommentar och liksom hoppades att han skulle svara, men det hände inte.
Mm. Men jag kommer ihåg när du var med då i TV och pratade om...
Det var svinlänge sedan.
Det var svinlänge, 10 år sedan kanske, något sånt.
Mm.
Då hade jag, det var kanske då jag började läsa Houellebecq.
Mm.
Men då var ju även Stig Larsson gäst.
Mm.
Och...
Han skulle väl representera Houellebecq i Sverige, typ.
Ja, alltså jag fann att det var du som sa i det här tv-inslaget att då eventuellt...
Men det var en uppenbar setup, liksom så här. Åh, vem ska vi bjuda in? Åh, vi bjuder in Stig Larsson, han är ändå liksom... Ja.
Men jag fann ändå du sa, alltså så här, om det finns en svensk Michel Houellebecq så skulle väl vara du då och pekade åt hans håll.
Mm.
Håller du med? Kan du stå för de åsikterna idag?
Nej, men jag menar bara att han men han var ju typecastad på det sättet snarare, men jag tycker inte så här jämförbar på något annat intressant sätt, nej, liksom. Men det var mer som
inte att innehållet han i Stig Larssons böcker, utan det är mer det att han skriver böcker, är ensam, gillar alkohol och schack och är inte
provokatören, liksom.
Ja, men också ensam man med tvivelaktig kvinnosyn.
Tämligen, ja.
Och jag har inte läst så mycket Stig Larsson. Eller så här,
akta dig så det inte stämmer, det är för förtal.
Vadå? Eftersom jag säger vad du har sagt i TV.
Till honom. 10 år senare.
Ja, det finns ju på band särskilt någonstans. I TV-arkivet. Nej, men jag bara började läsa Autisterna av Stig Larsson, men tyckte inte det var så jättebra faktiskt. Så jag slutade efter något kapitel. Så. Mm. Så jag vet inte exakt hur likt det är. Men liksom tematiken och sådär. En ensam man som var bitter. Mm. Det fanns ju där.
Ja.
Och det var allt för... Nej. Jag vet inte. Hur länge har vi hållit på egentligen?
Vad är
klockan? Har vi hållit på en timme?
Ja.
Ska vi ta lite frågor från publiken? Är det någon som vill bryta isen?
Har vi några Houellebecqianer här ute?
Några Houellebecq-fans?
Ja.
Ja, det brukar när någon väl har vågat ställa en fråga. Så du har den frågan från...
Ja, jag har bara läst kommentarpartiklarna. Det låter som när ni pratar om de här andra böckerna att han framstår som Bruno i elementarpartiklarna. Och att, för jag förstod inte riktigt Michel, den andra då, karaktären är, som är ganska avhållsam. Jag förstod inte hur han ser på en avhållsam person.
Mm.
Utan att spoila slutet.
Mm.
Hur tror ni han ser på, är det patetiskt att vara avhållsam eller... Tycker han det är häftigt?
Alltså att Michel sexuellt avhållsam?
Ja, han är ju hard get eller liksom inte intresserad av.
Nej, eller han är ju intresserad av sex. Det är ju rätt mycket fokus på avsugningar och köpa horor och sånt i vissa delar i boken. Men jag tänker
Det är ju...
Det är Bruno som är det.
Mm.
Michel är han forskaren som...
som uppfinner den matematiska formeln som gör att vi kan framställa. Jaha, för jag har inga problem med att spoila slutet. Det är han som kommer på den där formeln som gör oss odödliga och könlösa.
Ja, man växer upp med en så här fruktansvärt vacker kvinna. Eller en flicka som blir en vacker kvinna. Liksom. Men han liksom ser inte att... Jag fattar inte liksom bara... Eftersom det är två väldigt olika karaktärer.
Mm. Jag tror inte Houellebecq skulle ha konstruerat en roman med bara den här avhållsamma figuren i centrum. Det är väldigt svårt att tänka sig.
Jag tror inte jag heller. Jag tror också att liksom den där karaktären blir liksom en symbol för dels någonting han beundrar. Mm. Men dels blir det ju också som att den karaktären är en övergång från människa till någonting annat. Därför att om du inte längre har sexdriften, om det inte är din primära drivkraft, i alla fall enligt Freud, då är du inte människa. Sen... Om det sitter några asexuella här inne nu så ber jag 1000 gånger om ursäkt. Ni får skylla på Freud.
Ja, men sen också alltså, i underkastelse så lever ju... Han är ju inte jätte... Alltså, han verkar ju kunna tänka sig att leva rätt ensam också och inte ha så mycket sex, kanske. Jag tycker det pendlar väl lite i det i hans böcker också, att under perioder så är han inte speciellt... intresserad av sex eller kan inte ha så hög sexualdrift överhuvudtaget.
Men vad då har vi inte alla, har inte, är det bara jag som har längtat i perioder eller då och då är man väl så trött på sin egen sexdrift så man önskar att man var utan, eller?
Jo, det har
så man kunde fokusera på att städa och betala räkningar.
Jo, men det har jag också tänkt på alltså så här, ibland så skulle jag kunna fantisera om en om en tillvaro där jag är förlamad från midjan och neråt.
Du kan inte tänka dig avhållsam på något annat sätt. Han kan säga radikal, kanske kastrering. Du kan överväga det istället.
Jag tänker då att då skulle jag kunna ägna mig åt mina andra intressen på heltid och behöver inte oroa mig över det andra.
Ni får hålla det där för er själva. Fy fan.
Du har aldrig känt det så?
Nej.
Inga fantasier om att sitta i rullstol.
Inte än så länge. Men det ska bli min nya king härdan efter.
Då kanske vi avslutar det här kalaset.
Ja.
Tack så mycket Jenny, tack så mycket Aron. Tack så mycket publiken.
Tack så jättemycket.
Tack, tack.
Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Aron Flam.
Jag heter Jenny Högström.
Fullbordat samtal.
Yes.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.